Yes, vi ska läsa ur Markus evangeliet 9, ni kan sätta er ner. Från vers 9. En pojke med stum ande botas. När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare, svarade en i mängden. Jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom så kastar den omkull honom och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den och det kunde inte. Han sa, detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. Det kom fram med pojken och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade, sedan han var liten. Ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa det, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror och hjälp min otro. När Jesus såg att folk strömmade till sa han strängt till den orena anden. Du stumme och döve ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de, varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön.
Vi är ju i en böneperiod i församlingen. Det här är första veckan och temat är just församlingen. Jag vill bara understryka det som Rosalie sa i början, att vi har ett häfte med en andakt för varje dag, med bönämnen för varje dag. Och tanken är att man ska kunna ta med sig sånt häfte och vara med i församlingens bön. Ibland så har man möjlighet att komma hit. Vi har ju extra bönesamlingar som ni säkert har hört. Men med hjälp av det häftet kan man också, även om man inte har möjlighet att komma, så kan man vara med i bönen. Och så ber vi tillsammans, utspridda, många. Och just den här veckan är då temat församlingen. Och det handlar egentligen om två riktningar. Det ena är ju bönen för församlingen. Att församlingen får bli och får vara det som Gud har tänkt. Men andra riktningen är ju församlingens bön. Som ligger i vårt uppdrag. Att be för de som finns runt omkring oss. Att be för den här världen. Så bönen finns med oss och så har vi temat församlingen. Och jag skulle bara vilja börja den här predikan lite grann och tänka något om vad det är jag älskar med församlingen. Något av det vackra med församlingen. Och det finns säkert många andra saker och nu kommer jag bara säga några saker som jag känner. Och när du tänker så kommer du säkert på annat. Men jag tänker att en sån fantastisk tanke från Gud själv. Församlingen där alla får vara med. Så är tanken, där alla får vara med. Och där alla har någonting att bidra med. Det är inte bara att man är med lite grann på. Utan det blir inte fullkomligt om inte alla delar finns. Det liknas med en kropp liksom. Det blir inte riktigt bra om inte alla delar finns. Alltså när du sitter här, en del av oss är med i församlingen, andra kanske inte är det av olika skäl. Det finns en plats för dig här. Det är så det är tänkt. Om du undrar, var hör jag hemma? Här hör du hemma. Det är så Gud har tänkt det. En annan sak som jag älskar med församlingen, i församlingens mitt, i vår gemenskap, så kan vi erfara Jesus Kristus. Det händer gång på gång att människor får sina liv förvandlade. Att man får vara med om saker på insidan och utsidan som rör om men som gör att vi är här idag på gudstjänst. En del har liksom varit med om stora omvälvande saker. För en del kanske det har varit bara mer som en stilla strömmen. Men i församlingens gemenskap, det måste inte vara i kyrkan, men i församlingens gemenskap tillsammans med andra kristna i bön, så har vi känt Herrens vidrörande. Församlingen är ju också något av en lykta eller en fyr eller någonting som ska visa på Jesus för de som ännu inte känner honom. För de som ännu inte vet vem han är. Och då är det fantastiskt att se när vi får göra saker. När vi får vara med i sammanhang. Och det handlar inte alltid om det här officiella Smyrna har gjort. Utan det handlar om dig och mig i vår vardag när vi är representanter. När församlingen får ge glimtar av denne som kan förändra allting, av Jesus Kristus. Genom det vi säger, genom det vi gör. Ibland gör vi saker tillsammans, ibland var för sig. Men hur församlingen kan få vara detta vittnesbörd, denna fyr, denna som riktning mot Jesus. En sak, kanske min favoritstund, och vi ska ju få med om den här alldeles lite senare i gudstjänsten, det är ju nattvarden. Och jag tycker om den här nattvardsgången som vi har i Smyrna. För varje gång så tänker jag på, tänk hur olika vi är, vi som kommer fram här. Och vi vet kanske en del om varandra, men vi är väldigt olika och vi går igenom väldigt olika saker. För en del är just nu stegen kanske tunga. Man brottas med saker, man går igenom kriser, man kanske har problem med hälsan, problem med relationer, det kan vara olika saker. För en del är stegen lätta, för just nu är livet gott. En del av oss har lyckade karriärer, andra har misslyckats. En del av oss är arbetsnarkomaner, andra har inte tillräckligt mycket att göra. Alltså ni vet, vi är olika, en del kommer från andra länder. En del har haft svår uppväxt, en del har haft fantastisk uppväxt. Men vi alla kommer och tar emot samma bröd och vin. Vi alla är lika inför Kristus. Vi alla får ta emot samma. Och vi kan be för varann. Det, alltså vem som är högt och lågt, det, inför Gud är det liksom utjämnat. Och dessutom är det så. Att det inte bara är en manifestation i olikheten och jämställdheten inför Kristus. Vi tror också att vi tar emot Kristus. Att vi påminner oss här om det han har gjort som förändrar allting. Alltså det här är inte bara en god stund. Det är liksom det himmelska som möter det vanliga i så vanliga saker som bröd och vin. Och det får vi vara med om. Om en stund ska vi göra det. Alltså jag tänker det finns så mycket vackert och fantastiskt med församlingen. Och jag vill bara skicka med oss det från början. Och jag vill att du får gärna, om man klarar och orkar och hålla några tankar i huvudet samtidigt, så kan man få ligga ha det som en underpuls nu när man lyssnar på predikan. Det vackra med församlingen, vad är det jag ser? Jag vet, vi är långt ifrån fullkomliga och det är massor av brister, men jag bara vill att påminna oss om några av de vackra sakerna. Så låt oss då gå till texten som Ellen läste. Den här händelsen. Då är det ju så, Jesus, han har tagit med sig några av lärjungarna. Det är Petrus, Jakob och Johannes. Och så har de gått upp på ett berg. Och där har de fått göra en mäktig, övernaturlig upplevelse. Jesus har liksom inför deras ögon bara blivit skinande vit. Och de har fått möta profeterna från historien. Och de har hört Gud tala så där bokstavligt. Det är liksom en sån jättemäktig sak. Men de andra lärjungarna har ju varit kvar. Och nu kommer Jesus och den här trion ner. Och då pågår det är liksom ett tumult nästan. Det är en diskussion som pågår. Vad är det som händer? Och liksom, det diskuteras och det är fariséer, alltså skriftlärda, som är där och diskuterar. Det är folket och så är de här lärjungarna. Men när Jesus kommer så blir det liksom... Huh, då stannar allt av. Det går som ett sus, kan man ana. Och alla bara, wow, nu kom Jesus. Kanske hade han kvar en del av den här härligheten från berget. Jag vet inte. Det står inte. Men det märktes när han kom. Och Jesus går fram där, eller de kommer till honom. Och så frågar, men vad är det som ni diskuterar? Och det är ingen av lärjungarna som svarar. Och det är ingen av de skriftlärda som svarar. Det brukar ju ofta vara det om man läser evangelieberättelserna. Men här är det någon i mängden. En man som kommer fram. Jag vet vad det är vi diskuterar. Jag tog med min son som är svårt plågad av den här anden. Och jag tog honom till dina lärjungar för att de skulle befria honom. Men de kunde inte. Det är det som vi diskuterar. Och Jesus, han blir ju upprörd ibland. Jag kan ibland tänka att Jesus nästan verkar vassare än vad han är. Att han bara, dessa som inte, detta släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag stå ut med er? Men jag har fått ett sätt att tänka kring när det står så om Jesus. Eller när han säger så om folket, som jag tycker är uppmuntrande för oss. Det är att Jesus verkar se potentialen i människor. Jesus verkar säga att ja, men om ni bara kunde tro så hade det här varit möjligt. Och här kanske det är möjligen något mer besvikelse som skiner igenom. Jag ska inte, får man ta. Men det finns ju detta att de här lärjungarna har ju detta egentligen, men de har ändå inte fattat det. De har ändå missat det. Och man kan nästan höra Jesu suck. Och så frågar den här mannen då Jesus, kan du göra det? Och då säger Jesus, om jag kan. Eller rättare sagt, på grek, alltså i grundtexten står det, Jesus nästan, jag ska inte säga att han gör narr av honom, men han upprepar precis samma sak som den här mannen säger. Kan du göra det? Kan du göra det? Alltså som en papegoja. Kan du göra det? Ja, alltså... Kan du göra det? Men det är nog rätt att översätta det, kan jag. Liksom, det är, vadå? Vad tror du egentligen? Och så säger han, allt är möjligt för den som tror. Allt är möjligt för den som tror. Och då kommer den här bekännelsen som den här mannen ger. Som, det är inte en av Bibelns starkaste bekännelser. Det är det verkligen inte. Men kanske en av Bibelns viktigaste bekännelser. Och kanske den bekännelsen som vi mest kan liksom identifiera oss med. I alla fall ta till oss. När han i den djupaste ärlighet säger, jag tror, hjälp min otro. Och... Man kan tycka, detta är ju en svag bekännelse. Eller borde han inte liksom trycka på? Men han är ärlig. Och det häftiga är, när vi läser och som ni hörde berättelsen, så verkar det här räcka. Denna tro som den här mannen gav uttryck för räcker. Och Jesus, pojken kommer. Pojken som vi har fått höra liksom har blivit så utsatt att han blir kast. Och det sliter och drar i pojken. Men Jesus... Be för honom och han och anden far ut. Och plötsligt är sinnesstämningen helt annorlunda. Pojken blir helt stilla. Så stilla att folk verkar tro att nu dog han här. Men så är det inte. Utan Jesus reser upp honom och pojken går därifrån. Och sen... slutar inte riktigt berättelsen där, utan vi får en liten epilog. Vi får en liten efterförklaring eller en liten förlängning på berättelsen. För lärjungarna, de frågar ju, varför? Varför kunde inte vi göra detta? Och då kommer Jesus svar, och som man kan tycka är nästan... lite löjligt enkelt. När Jesus säger, Den sorten kan bara drivas ut med bön. Den sorten, då är det bara bön som hjälper. Och jag tänkte då, vi ska prata lite mer om tro om en stund. För det verkar vara avgörande i den här berättelsen. Men jag skulle bara vilja hänga kvar lite grann just vid det som Jesus säger. Den sorten kan bara drivas ut med tro. För min stora fråga blir ju, vad i all sin dar hade lärjungarna tänkt innan? Eller hur? Det känns som Jesus är, det finns ett uttryck på engelska som heter Captain Obvious. Ni vet, när man säger det självklara. Ni kanske har en vid er lunchbord, er familj som har en förmåga att säga det självklara. Och det kan ju vara tacksamt och roligt ibland, men ibland blir det lite mycket också, va? Alltså, det känns som, finns det ett mer självklart svar på frågan? Vad är det första man försöker, tänker man ju. Men det måste ju vara bön. Men uppenbarligen så var detta någonting som Jesus behövde säga till lärjungarna. Och det är faktiskt så att även om vi då, och nu ska man komma ihåg att vi har lite facit i hand. Vi har läst mer i Bibeln och vi har fått se berättelserna och vi har ju framförallt hört det här svaret av Jesus. Man kan faktiskt tänka sig att lärjungarna tänkte annat. Det finns en stor judisk historiker som heter Josefus, som beskriver mycket av tiden runt omkring Jesus. Andra historiska skeenden som hände och skedde. Och han berättar bland annat om kringvandrande exorcister. Judiska exorcister som gick runt och liksom, drev ut onda andar. En bland annat hette Elazar. Och han var... Det finns rätt att han använde en rot som hette bararrot, tror jag, eller baharrot eller något sånt där. Och den var som en lång palsternacka. Och den använde han och på något sätt gick runt och befria människor genom näsborrarna. Det står inte beskrivet exakt hur det gick till. Och jag har inte forskat mer i det där. Men uppenbarligen så fanns det folk som gjorde detta. Och det finns beskrivet andra personer, andra kurer av liksom ritualer och saker man gjorde när människor var utsatta på det här sättet. Jag vet inte om det var det som de skriftlärda och Jesu lärjungar diskuterade. Vilken metod som var bäst eller om de jämförde eller hur de sa. Om det var det som lärjungarna hade försökt med. Kanske var det så att lärjungarna på något sätt också hade trott att nu är vi med Jesus. Nu har vi den här kraften. Nu är det vi som kör här. Kanske hade de bara försökt liksom köra på själva. Och det hade uppenbarligen inte gått. Det är inte omöjligt att tänka sig att det kan varit på något sätt så. Men Jesus svar är tydligt. Den sorten kan bara drivas ut med bön. Det här handlar inte om er kraft. Det här handlar inte om att kunna tekniker eller ritualer. Det här handlar om bön. Vill du påverka det här? Vill man vara med och se en förändring i människans liv på detta djupet? Då är det bön. Den sorten kan bara drivas ut med bön. Och då så kan jag tänka ibland, alltså att vi... Man kan ju tänka, och det har jag gjort, hur dumma lärjungarna var, va? Ja, vadå? Försökte de inte med bön? Varför försökte de här andra sakerna? Eller vad gjorde de egentligen? Varför försökte de inte med bön? Vad dumma de var. Men så kan man ju vända den frågan lite självkritiskt mot sig själv. Och så kan man tänka på de saker som man själv står i. Eller som vi som församling står i. De saker vi längtar efter. Och i det jag beskrev här bara i början av församlingen, så det är klart det är vackert när människor möts med den här andra dimensionen av att människor får sitt liv förvandlade. Den här dimensionen av att när man förmedlar det goda, det glada, det kärleksfulla budskapet till andra människor, inte bara som en text, en information och nu vet du, Jesus är Herre, punkt. Utan så att det liksom påverkar hjärtat. Det där kan inte vi kan inte påverka hjärtan. Det finns en dimension till av att göra uppdraget där vi behöver en annan typ av kraft. När vi möts så är det fantastiskt. Mötet mellan människor är fantastiskt. Men det finns en annan typ av kraft som möter oss. Jesus förvandling är inte bara goda människor som möts och kramar om varandra. Det händer någonting utöver det. Något som vi inte kan kontrollera. Det finns en aspekt av det vi inte kan göra själva. När vi vill se människor upprättade, förlåtna, helade till ande, kropp och själ. Det kan vi inte göra själva. Den sorten, det kan bara göras med bön. Alltså det finns i det vi gör så är det bön som är avgörande. Och då kan man ju behöva göra den påminnelsen till sig själv. Tänka, hur ser mitt liv ut? Vad lägger jag min kraft på? Vad söker jag? Vad tror jag att kraften finns? Och ibland kommer man på sig själv. Med att kanske försöka med några metoder. Eller kanske tro att man har det i egen kraft. Eller vad det nu är. Jag vill tydligt säga. Det här handlar inte om att vi inte ska använda den kapacitet som vi har. Gud vill ju att vi ska tänka ut smarta lösningar. Han har ju i all sin dag skapat oss med det här intellektet och hjärnan. Så det är klart att vi ska göra det. Gud har ju, han är ju kreativiteten själv. Det är klart han vill att vi ska vara kreativa. Gud har ju gett oss kapaciteten att kunna arbeta och göra någonting och vara uthålliga. Det är klart att vi ska arbeta med de resurser som vi har. Gud har gett oss olika talanger och det är klart att vi ska använda dem. Och det är någonting fantastiskt i det. Så det är ingen motsats mot att arbeta, att använda sin hjärna, att göra det som man tror på. Att ta bra tankar kring saker och ting. Men om man missar att det finns en dimension till på det här. En dimension som vi inte i oss själva kan göra. En dimension som faktiskt förändrar på djupet. Att det finns saker som bara kan påverkas med bön. Ja, då kommer vi inte kunna göra det som är församlingens uppdrag. Det kommer inte kunna hända. Utan det är när vi litar på honom, när vi vänder oss till honom, när vi ber om den kraften som är utöver det vanliga. Där händer det. Så uttrycket som finns, och det är väl något klosteruttryck egentligen. Bön och arbete. Ja, jag tror att det är... nu kan jag inte ens säga det. Ora et labora heter det va? På latin. Bön och alltså det är klart att vi ska jobba och göra. Men vi behöver påminna oss om vissa saker förändras bara med bön. Och det är också det när vi önskar ju vara en bedjande församling alltid. Och som kristen så tänker jag att vi tänker att jag vill vara en bedjande människa, en bedjande person. Men ibland behöver man också ta speciella tider. Ibland behöver man också säga att men nu går vi särskilt in för detta. För att påminna sig, för att rikta upp sig. Men bönen behöver ju gå med oss hela tiden. Och är det något som jag vill verkligen skicka med från den här söndagen så är det vissa saker påverkas bara av bön. Därför behöver vi göra det. Vissa saker påverkas bara av bön. Jag ska alldeles strax gå vidare och prata något om tro. Men jag vill bara ge en liten... bonusmaterial här då. I vissa grundtexter, ni vet Bibeln, det finns ju en grundtext på grekiska, Nya testamentet, och det finns ju flera olika, och de är väldigt lika, men de kan skilja sig åt med några ord här och var. Så. Och i ganska många av de här grundtexterna så är det just kring detta uttalandet av Jesus finns det två olika alternativ. Det ena är, den sorten kan bara drivas ut med bön. Och den andra är, den sorten kan bara drivas ut med bön och fasta. Så i vissa avskrifter eller handskrifter då, som det heter, så står det bön och fasta. Och vi är ju nu i en period av fasta. Och egentligen är det inte så jätteviktigt att skilja detta åt, för fasta är en typ av bön skulle jag säga. Fasta är att be med liksom flera aspekter av sitt liv. Fasta handlar ju om att avstå saker som egentligen är bra. Det kan, alltså, avstå dåliga saker, det ska man ju alltid göra. Så att det, ja, jag fastar från dåliga saker. Ja, men det är nog inte fasta, för det ska alla göra. Ja, okay. Utan fasta handlar ju om att avstå från saker som egentligen är bra, som ska och är goda saker av livet. Ganska ofta handlar det om mat. Att man avstår helt från mat under en period eller från vissa sorters mat eller vissa dagar. Man kan göra det på ganska många olika sätt. Kan också handla om att man väljer att avstå från socialt umgänge. Att man drar sig undan för en period. Att man avstår från relationer eller så man kan. I vår moderna tid kan det handla om att avstå från media. Att liksom inte ta in allt. Och sociala medier inte minst. Liksom vad händer överallt? Ibland kan man släppa det. Så det är inte saker som behöver vara dåligt i sig. Men som man för en tid väljer att släppa. Och jag tänker att det gör åtminstone tre olika saker med en. Dels så blir det ju, om det är saker som är en del av ens liv, så varje gång jag blir hungrig eller varje gång jag brukar äta, så blir det en påminnelse. Just det, jag ska ju inte äta. Ja, det blir en påminnelse till bön. Det andra är ju att det här frigör ju tid. När jag inte gör de här sakerna så frigör ju det tid för bönen. Men det sista är, och jag skulle nästan säga att det är, jag ska inte rangordna dem, men fastan då, när man avstår saker, det blir ju ett sätt att be med sitt liv. Va? Att man avstår vissa saker i sitt liv, det är att jag ändrar min rytm. Alltså i det jag gör vill jag liksom vända mig till Gud. Bönen handlar ju inte bara om att jag ska förklara för Gud hur saker och ting ligger till. Det är inte så att Gud inte vet. Utan bönen handlar ju väldigt mycket om relationen. Och ibland så ber man med tankar, ibland talar man ut det, ibland så kan det vara känslorna, och ibland kan man bara be med sina rutiner. Jag avstår det här, jag ändrar de här för Jesus skull, för Guds skull. Alltså man fördjupar bönen i sitt liv. Så, och vi har nu då en period av fasta. Vi har gjort en rekommendation av det som vi kallar för Daniels fasta. Daniel under en period åt ju bara det som växte. Och man kan ha lite olika definitioner av detta. Jag märkte i teamet har vi lite olika. En del som är mer bibeltroende, nej jag ska inte. Men en del som är striktare eller i alla fall de har liksom veganskt eller nästan sån här raw food. Medan några andra, jag behöver inte säga vilka som är i den falangen, men vi har i alla fall mer vegetarisk och man kan tänka lite bredare. Men det är också en uppoffring kanske för någon att äta vegetariskt som inte brukar göra det. Ja, man kan göra på olika sätt. Det är ett sätt. Var gärna med i det. Men det kanske är andra sätt som passar dig. På vår hemsida tror jag det finns några liksom råd och tankar kring det där som man kan läsa. Men hamna inte i det diket att du tänker för mycket på tekniken och hur det ska... För det, fasta är inte en teknik liksom för nu ska jag... Fasta är ett annat sätt att be. Ett sätt att liksom integrera bönen på ytterligare ett sätt i mitt liv. Och jag vill bara rekommendera alla varmt att pröva det. Man kan göra det nu under den perioden när vi kanske är många tillsammans. Men man kan göra det när som under året givetvis. Okej, låt oss då gå vidare till att tala om tro. Jesus säger ju detta starka till denne man. Allt är möjligt för den som tror. Allt är möjligt för den som tror. Och det är ju både någonting väldigt uppmuntrande, men det föder ju också en del frågor. Vad är då denna tro? Och ibland, och i vissa sammanhang har jag hört att den tron beskrivs på ett sätt som kanske inte alltid är sunt och rätt och bra. Om tro handlar om att jag ska lyckas övertyga mig själv om att jag tror att det här kan hända. Alltså det kan ju vara något man ber för, en svår situation, en sjuk människa eller vad det nu kan vara. Och jag ska liksom bara peppa upp mig själv så mycket jag bara kan. Det här kan hända, jag tror det. Om det är det som är tro, så handlar ju faktiskt inte tron speciellt mycket om Gud. Då handlar ju tron om hur duktig jag är på att övertyga mig själv. Hur bra jag är på att tänka positivt eller vad det nu kan vara. Det är inte definitionen av tro. Och tro är ju bredare än att man bara kan fånga det så här. Men det finns faktiskt också bra definitioner. Jag vill läsa en definition för er. Och den är från Hebreerbrevet 11. Som man kallar lite grann för trons kapitel. Och det handlar om trons hjältar. Och där står det så här. Utan tro kan ingen finna nåd hos Gud. Hos honom. Till den som vill nalkas Gud måste tro att han finns. Och att han lönar dem som söker honom. Så tro verkar handla om att man tror att Gud finns. Och att det är värt att vända sig till honom. Det är värt att be till honom. Det är värt för han kommer att göra någonting med det. Tro verkar alltså inte handla så mycket om att peppa mig själv som att lita på Gud. Som att förtrösta på honom. Tro är, jag säger, nej men här räcker ju inte jag själv till. Här räcker inte min kraft till. Det här kan jag inte förändra. Det här kan jag inte göra. Men jag tror på en som kan göra det. Och jag tror det är värt att söka honom. Jag tror det är värt att vända mig till honom. Jag tror det är värt att be till honom. Alltså tro verkar handla om att lita på, luta sig mot och söka Gud. Så då tänker man ju, ja men allt är möjligt för den som tror. Och tro verkar handla om att lita på Gud och tro att han finns och tro att han vill mig väl och kommer att göra gott i mitt liv. Och det verkar till och med vara så att det räcker med en bekännelse som den här pappan hade i berättelsen. Jag tror, hjälp min otro. Men då finns man ju kvar där med frågan, varför händer då inte allt det som vi ber om? När vi ber för församlingens, att olika saker ska hända i församlingen eller att det händer så i mitt liv. Och varför händer det inte? Och ibland kan det vara saker som vi är helt övertygade och liksom när man läser Bibeln, det här är ju ett löfte från Gud. Varför händer inte det? Det är ju en fråga som kommer till en då och då när man finns just i bönen. Det finns faktiskt så här. Det finns en text lite senare i det här kapitlet, Hebreerbrevet, som handlar om en av trons hjältar, Abraham. Och som ger oss en liten hint om vad det är som pågår och händer. Och hur man kan, en aspekt av varför vi inte alltid ser det som vi ber om. Och vi ska läsa den. Så här står det om Abraham. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet. Som i ett främmande land och bodde i tält liksom Isak och Jakob. Som hade fått del i samma löfte. Till han väntade på den stad med fast grund som Gud själv planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avla en son. Fast han liksom Sara var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han den enda man som dessutom var så gott som död. Det är ju en, ja, man vill inte få för mycket bilder av texten. Va? Men ni vet, det här är det inte bra. I alla fall. Och den som var så gott som död. En avkomma, talrik som stjärnorna på himlen. Och de oräkneliga sandkornen på havsstranden. Och lyssna nu. I tro dog alla dessa, och det räknats upp tidigare olika tronshjältar. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig och vara gäster och främlingar på jorden. Abraham berättas om, han som är en av de stora förebilderna i Bibeln, som verkar ha levt hela sitt liv i tro, som fick löftet din avkomma, från dig ska bli ett folk som är oändligt stort. Ja, han fick smaka på det, han fick ana det, för han fick en son. Eller han fick två söner, en på lite udda sätt och en riktig. Men han fick ju verkligen inte... Ja. Oavsett, han fick ju inte inte se det som det mäktiga. Ni vet när han fick se stjärnhimlen. Och Gud sa så ska liksom folket efter dig bli. Han fick aldrig se det. Det hände inte under hans tid. Utan vi vet ju att det hände ju generationer och generationer efter. Han levde sitt liv i tro. Fast han fick inte se löftet helt uppfyllt. Och jag tänker att det är samma sak för oss. När vi ber och söker. Ibland får vi, liksom, det händer det där som vi vet. Och vi får en glimt av det. Och vi kanske ser en del av det. Men andra saker kanske inte händer. Kanske inte under vår livstid. Kanske händer i dimensioner som vi inte helt kan ha insikt i och förstå. Men det vi vet är att leva i tro som Abraham. Att ta varje steg, litet och stort, i att söka honom som att Gud finns och att han vill oss väl. Att leva med den här dimensionen, att det är bön som förändrar. Det är den här sorten, där är det bön som råder på det. Det är inte förgäves, även om vi inte alltid ser det. Och jag har bett lovsångsteamet här, vi ska få sjunga en sång, den är på engelska. Ska få avsluta den här predikan. Den heter Waymaker. Och den handlar om att bekänna sig till Gud. Och det som han är, det som vi tror om honom. Och då sägs det att han är en vägröjare, eller den som hittar väg. Waymaker. Men han är också miracle worker. Han är den som gör under. Han är den som griper in på det övernaturliga sättet. Sen har vi Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper. Den som håller löften. Light in the darkness. Ljuset i mörkret. Och jag tänker, det, när vi ber, det handlar ju om de här sakerna. Det handlar om att vi vill hitta Guds väg i våra liv. Det handlar om att vi ber om Guds övernaturliga mirakel och ingripande i våra liv. Det handlar om att vi vill se det som vi har läst och fått del om som Guds löften, att Guds rike fullt ut ska blomma ut i vår värld, att det ska få hända. Och när vi ber och söker, så är det ibland för situationer där det är mörker, men där det behöver bli ljus. Det kan handla om människors liv, det kan handla om situationer. Och tro är ju, och tro att han faktiskt kan göra en skillnad i det. Och sen finns det en strof i den här sången som vi kommer till, att även när jag inte ser att du arbetar, så vet jag att du arbetar. Även när jag inte känner att du arbetar, så vet jag att du arbetar. Och jag tänker att det som trons folk, som bönens folk, när vi ber för vår stad, för vår värld, för vår församling. Ibland ser vi det, men ibland ser vi det inte. Men vi kan få ha en tro och förtröstan på att även det vi inte ser, även om vi inte känner, även om det går oss, så får vi lita på honom där. Så jag vill uppmuntra oss att vara en bedjande församling. Att inse att vissa saker kan bara påverkas med bön. Och tron handlar om att längta efter, lita på, söka honom. Som är alla de här sakerna och väldigt mycket mer. Låt oss sjunga tillsammans.